Jag kan ju bli lite förbannad på mig själv att jag inte reagerar i stunden. Det hade ju varit bättre att säga ifrån direkt. Ja, men i grunden är vi någonstans alla individer.
Ja.
Men just det här att förväntningarna på kvinnor är, apropå myter som vi får höra och lära oss sen vi är små, att tjejer aldrig kan leka fler, alltså två och två går bra, men tre det går inte. Och framförallt tjejer i grupp kan inte umgås, det blir bara trassel. Eller det kan inte bara vara kvinnor på en arbetsplats, det blir bara problem och konflikter. Alltså det där är ju myter, mycket, som lägger sig i vårat, någonstans i hjärnan och påverkar oss medvetet eller omedvetet.
Ja, hörni. Just det här med systerskapet är ju något som väcker väldigt mycket känslor. Och det är en del av det jag pratar med Sofia Jarlom, som är ordförande för Center i kvinnorna. Men som ni hörde i inledningen är det också ett avsnitt om att vi kanske inte alltid vågar stå upp för oss själva. Det är inte alltid lätt att vara snabb med comebacks på dumma kommentarer. Det här är också ett avsnitt om att låta passion och engagemang visa vägen framåt. Innan vi drar igång så vill jag som vanligt tacka min sponsor Excitech, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech. Jag hoppas det här är en solig söndag så att du kanske kan ligga på stranden när du lyssnar eller chilla i hängmattan. Men var du än befinner dig, se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Sofia Jarl. Så vi säger hej och varmt välkommen till Sofia Jarl.
Hej!
Hej! Jättekul att ha dig här.
Ja, men vad roligt att få vara här verkligen.
Och vi ska varna lyssnarna för, eller varna, men vi kan uppmärksamma dem på att de just nu håller på att högtryckstvätta terrassen utanför mitt lilla kontor här. Så att hör ni något i bakgrunden så är det därför. Och då får man ha lite överseende idag. Jag tror att det ska vara relativt lugnt. Men jag tänker att vi säger det i alla fall.
Ja, det blir ju i alla fall fint att hälsa på dig här sen, tänker jag.
Ja, precis. Ja. Vi har ju en jättefin terrass här utanför kontoret som man kan sitta och njuta av solen på. Men varmt välkommen hit i alla fall. Förbundsordförande för Centerkvinnorna.
Tack.
Och jag brukar ju alltid inleda de här avsnitten med att man får presentera sig själv. Vem man är, var man kommer ifrån, vad man har gjort.
Mm.
Så jag tänker att jag lämnar över scenen till dig direkt.
Ja, det är ju spännande. Nej, men tack så mycket. Jag är Dalkulla. 43 år har jag blivit och inträtt i medelåldern. Jag har alltid haft ett väldigt starkt samhällsengagemang. Började redan när jag var ganska ung faktiskt. Och det gör väl att jag har hållit på med politik ganska länge och varit förtroendevald. Det har egentligen aldrig varit min plan.
Nej.
Men jag har liksom alltid tyckt att det varit roligt med olika samhällsfrågor. Så att det jag har jobbat med i mitt civila liv innan jag egentligen började med politik på riktigt, det är inom servicebranschen. Så jag har jobbat på Romalpin till exempel och på restauranger och såna här grejer.
Mm.
Och så. Men sen så, nej, men alltså, ska man påverka någonting här i världen, ja, men då är det ju liksom genom det politiska systemet. Så att när jag väl engagerar mig där så har jag liksom blivit kvar. Och kvar. Alltså det är en förtroendebransch. Mm. Och det är ju ändå ganska skönt att det är faktiskt andra som bestämmer om man har förtroende eller inte.
Mm.
Faktiskt. Så har det blivit. Men jag har familj, jag är gift och jag har tre barn och jag har också blivit mormor för en månad sedan faktiskt.
Att du pratar dalmål?
Ja.
Jag ska också börja. Jag kan faktiskt prata dalmål.
Du kan det? Ja. Precis, nej, jag känner också det. Det är ganska, det kommer emellan liksom. Jag pratar lite både och. Då får lyssnarna stå ut med, tror jag.
Mm. Men du jobbade på Romalpin och på restaurang liksom som ungdom, eller?
Ja, precis så här. Efter att jag hade utbildat mig och börjat på högskolan och sen hoppat av en utbildning. Mm. Så blev det helt enkelt. Det var roligare med samhällsfrågor och politiskt engagemang.
Ja. Vad pluggade du för någonting?
Jag pluggade turistprogrammet. Så att jag har läst en del kulturgeografi, ekonomi såklart. Och, ja, marknadsföring, sådana saker.
Mm. Och så bor du i Gagnef?
Jag är i Gagnefs kommun i Dala-Floda. Denna kultur byggd vid Västerdalälven. Så att det är helt magiskt. Riktigt sån Dala-idyll med röda stugor och ja, såna finsnickerier på var och varannan kåk. Inte på min dock, tyvärr, än så länge. Men vi får jobba på saken.
Ja, min familj har faktiskt hus där uppe i... utanför Leksand i Alvik.
Ja.
En liten by.
Nej. Ja, men precis. Jo då, herregud.
Ja, vi bor i, nu ska inte jag berätta för alla som lyssnar, men i alla fall den byn där. Så att jag är lite så här halvt uppväxt i Dalarna, så jag älskar ju dalmålen och de här röda timmerstugorna och sådär.
Ja, det är ganska skönt att komma till stan ibland också, men det är något speciellt med det där ändå. I alla fall om man är uppväxt där, tror jag att det är särskilt. Mm.
Jag tror ju på ett sätt att man har det lite bättre på landet. Lite ja. Lugnare tempo.
Jo, men visst, är det, alltså, allting har sina för- och nackdelar. Och det tror jag också. Och sen är det som man ofta brukar prata om är ju det här att man har koll på varandra. Så det är svårt att vara anonym på en mindre ort eller i en liten by. Och det är verkligen både på gott och ont. Men det goda i det, tycker jag verkligen, är ju att man har koll. Det finns ett annat ansvar för varandra på något vis. Och sen är det klart att om det blir konflikter så är det ju aldrig roligt. Men det handlar ändå om att man tar ansvar för att vägen blir plogad, att belysningen funkar, det finns en bystuga som det är, man kan ha sina kalas i, och det är liksom föreningar som sköter det mesta av servicen. Och så finns det driftiga entreprenörer, någon ICA-handlare eller vad det kan vara som ser till att det finns livsmedelsförsörjning och sånt. Alltså det är ju enskilda människor i grund och botten som någonstans gör det möjligt för sig själv och för andra att bo och leva. Och tack vare liksom den andan, tänker jag, så blir det ju en annan sorts gemenskap, tror jag, på ett enklare sätt. Mm. Det är nog svårare att känna den gemenskapen, men den finns säkert absolut även i städerna, tänker jag mig, i olika kvarter eller vad det skulle kunna vara för någonting. Liksom, att man har lite mer koll, byfester fast då, kvartersfester eller såna här saker. När vi är på midsommar så är det ju liksom stor samling i byarna och såna här grejer. Så då, ja, det är något speciellt, det där sociala ansvaret och kittet som blir på något vis. Det uppskattar jag verkligen.
Vad är det för ont som kan komma med? För du måste ju bli lite sådär välkänd i...
Ja, men så är det ju. Det som är ont, ja, men det är väl att ibland så vill man ju liksom bara gå under jorden och inte vara igen känd, och man kanske har haft en dålig dag eller någonting. Men det är liksom, det kan man ju aldrig visa upp liksom utåt, utan då får man ju liksom bara stå på sig och se till att gå till affären och fixa det man ska och åka hem igen, och så får man liksom ligga hemma och grina när man är ledsen över någonting istället. Mm. Men man kan ju liksom aldrig blotta det på något vis, för det, ja... Det skulle ju folk kanske tycka, jaha, men så går hon omkring och är sur, hon som ändå har det så bra.
Liksom,
det finns absolut människor som har stora och svåra problem, och det är väl lite det som mitt engagemang går ut på också, att det ska, att det ändå ska bli bättre för alla på något sätt. Då får man ju liksom, ja, stå upp för att man också har det bra, tänker jag.
Men hur gammal var du när du gav dig in i politiken?
Oj, jag gick ju med i ungdomsförbundet.
Och... Centerpartiets ungdomsförbund?
Ja, precis.
Med Fredrik Federley, eller?
Jajamän, vi tillhör samma generation, kan man väl säga. Och vi blev distriktsordförande i varsitt distrikt under samma tid och bildade det vi kallade för Svearådet då också. Vi tyckte väl att vi behövde ha lite större inflytande. Vi är CUF-are som kommer från Svealandsområdet. Och det där förstod ju Fredrik och liksom nätverka. Han är jävligt duktig på det, taktiker, och ta kontakt med folk och nätverka. Och på det viset så lyckades vi också. Vi fick ihop mycket folk till olika kurser och arrangemang. Och det var ju roligare när vi var fler att göra saker också. Nej, men det var ju... Ja, hur gammal kan jag ha varit? Det kommer jag knappt ihåg faktiskt. Men det var ju på 90-talet någon gång. Så att, ja, kan jag ha varit 20 år knappt när jag gick med första första gången kanske. Och jag ska säga att det var i och för sig inte självklart för mig att gå med i just CUF. Alltså jag tänker att jag kommer ju för sig från en familj som har liksom ett traditionellt engagemang i Centerpartiet, men inte liksom har diskuterat det så öppet egentligen. Utan det är mer att man pratar om olika samhällsfrågor, miljöfrågor och andra saker sådär, men inte liksom utifrån partipolitik. Mm. Så att jag skulle väl göra lite revolt egentligen och skulle prova något annat parti. Så att jag provade att gå på kurs med Liberala ungdomsförbundet. Och då fick jag reda på att de var för kärnkraft och det var inte jag. För det visste jag redan. Och sen så var de för några andra saker också som jag tänkte att det lät skumt. Och så då tänkte jag, nej men okej, jag ger det en chans. Jag går med i CUF. Och så får vi se om det passar mig. Mm. Och det gjorde det ju. Mm. Jag tänker att det är egentligen inte så konstigt. För det är klart att man är präglad av sina värderingar. Och värderingarna har jag ju liksom fått av mina föräldrar till stor del. Så att även om de inte har liksom prackat på mig någon partipolitik. Så har vi alltid liksom, när vi har haft olika resonemang så har inte jag uppfattat det som politik. Men det är klart att de värderingarna har de ju överfört till mig. Att man ska ta hänsyn till miljön och man ska bruka utan att förbruka och såna här saker. Och det här sociala engagemanget. Och man hjälps åt med grejerna i byn. Och, ja, men du vet så här. Så de frågorna, det har liksom alltid känts hemma för mig.
Men du ville jobba med samhällspåverkan. Det var liksom det som lockade dig, eller?
Ja, och miljöengagemanget. Det var ju jätte... På 90-talet så handlade det mycket om kärnkraften och energiförsörjningen. Att man skulle ställa om till en mer hållbar sol, vind och vatten som man pratade om. Då. Vattenkraft har vi alltid haft mycket av. Men då fanns ju inte alls vindkraft och solenergi utbyggt på samma sätt. Då. Ja, men det var ju, handlade också mycket om föroreningar, försurning av vatten och hav och Östersjön. Öresundsbron var en stor politisk fråga där ju Centerpartiet var emot. Och för just för miljöfrågan sen... Ja, så att, men sådana saker. Och sen kom ju jämställdhetsengagemanget in också. Faktiskt ganska tidigt. Faktiskt. Så att det har hängt i sedan dess.
Vad tror du att det samhällsengagemanget kommer ifrån? Alltså det är drivet liksom på något sätt. För jag tror inte att det är alla ungdomar som bara så här. Nej, men jag ska nog...
Nej, men visst, så är det väl. Och det där kan man ju fundera över. Nej, men jag tror att det mycket handlar om... nej, men att det är klart att min familj och de som var runt omkring mig var liksom mycket engagerade i allt. Man tog liksom ett stort socialt ansvar för olika, eller åka ansvar för olika saker. Mm. Att det var viktigt. Företagarna i byn, att det var viktigt att det gick bra för dem. Men sen så någonting som faktiskt... också påverkat mig väldigt mycket just när det handlar om jämställdhetsfrågor och om kvinnors rättigheter. Det var ju min farmor som stod väldigt nära. Och jag förstod ju inte det då när jag var liten. Det var farmor, åka och hälsa på henne, det var ju liksom det mest fantastiska. Vi var där ofta på lov och så. Hon var liksom alltid, jag förstår ju att hon hade ju egentligen... väldigt små resurser. Men det hade ju aldrig någon betydelse. Liksom, för hon var ju otroligt generös mot allt och alla. Och bodde också i liksom lite ensligt utanför samhället. Och hjälpte alla möjliga som behövde hjälp med olika saker. Och i närheten där låg det till exempel en militäranläggning. Och när militärerna gick vilse när de var ute på övning. Och råkade hamna hem hos farmor och inte hade ätit på flera dagar. Då såg hon till att de fick mat. Och så. Alltså... hon var engagerad i Röda Korset, sydde kläder till barn i u-länder. Och sen så fick jag också reda på långt senare att hon, alltså min faster, som då är min pappa är yngst i syskonskaran. Och min faster som är äldst då, det var att hennes pappa inte var min farfar. Mm. Och att den historien var ganska...
Så din
knepig.
Pappa och hans syster har olika pappor?
De
alltså.
Olika papper, ja, precis. Och min farmor var ju född 1916. Mm. Så hon måste ju ha varit i kring 20 år när hon blev mamma för första gången. Och blev det med en man som hon var otroligt förälskad i. Men hon kommer från en familj som var statare. Och han var ju sonen till brukspatronen. Mm. Och det sågs inte gott. Så även om de var förälskade och ville gifta sig så motarbetades det. Och det slutade väldigt illa.
Vad liksom. Är brukspatronen för något?
Ja, nej, men alltså de som statarna, det var ju de som inte kunde äga saker själva. Nej. Utan det var ju typ då lite av ett slavsystem vi hade i Sverige faktiskt. Ända fram till ja, alltså in på 1900-talet. Nu pratar vi om det, jag kommer inte ihåg när det avskaffades faktiskt, men det måste ju ändå ha blivit efter rösträtten, tänker jag, för då började ju också vanligt folk så att säga också få rösträtt.
Men så då, statarna var liksom vanligt folk. Det här är det var någon de som form bodde av historielektion.
Ja, men exakt. Nej, men det var ju, de var livegna. Alltså, ja. De tillhörde bruket och jobbade på bruket. Mm. Och det de fick betalt, det var att de fick bo i de här skjulen liksom. Som inte hade bra sanitet. Och, alltså det var otroligt... det här är ju, apropå att det här är saker som vi inte heller, tycker jag, lärde oss så mycket om i skolan. Men det är ju faktiskt ett ganska fruktansvärt klasssystem som vi hade i Sverige in på, ja, en bra bit in på 1900-talet. Som man kanske inte pratar så mycket om. Men farmor och hennes familj då, som ju var statare. Ja, men som sagt, det här blev ju en stor krock då. För han kom ju från den fina familjen med förmodligen... kanske, inte vet jag, adlig påbrå. Och hon var ju verkligen inte det, liksom, utan ifrån de som inte varken ägde eller hade någonting. Så att det blev konsekvenserna av det här var ju att hon fick fly därifrån till slut för att de skulle ta barnet ifrån henne. Och,
hans familj då?
Ja, precis. Mm. Och hon fick hjälp att liksom ta sig därifrån en natt.
Mm.
Nej, men jag tänker liksom hur fruktansvärt det måste vara. Både för henne men också för honom. Jag tror han blev sjuk dessutom på något vis. Att han kunde inte följa med och kunde väl inte göra så mycket åt situationen. Men hon blev ju verkligen... Hon ansågs väl inte vara värdig att kunna vara mamma då till sitt barn. Mm. Och på grund av den hon var. Och för att hon var kvinna också, antar jag. Men liksom, jag hade inga möjligheter att göra något annat. Och fick åka och starta upp... från helt ny kula på ett helt nytt ställe och liksom, ja, egentligen bli någon slags internflykting då i Sverige.
Och då hamnade hon i Dalarna, eller?
Nej, det var inte i Dalarna. Nej. Utan det är min farmor, hon har kommit från andra delar av landet och nej, men det här är ju, det är ju ändå liksom i Sverige på 1900-talet som det här hände. Och då liksom får man ju en annan inblick i. Jag fick reda på det här, då hade jag själv blivit mamma också för första gången. Alltså det, man känner ju oerhört starkt för en sån... Man kan ju sätta sig in i hur det måste kännas liksom, på något vis. Så det var hur fruktansvärt det måste ha varit. Men hur hon liksom ändå har klarat sig, tagit sig igenom livet. Och som sagt, även om man inte har stora resurser, ekonomiska resurser, så liksom var hon alltid, som sagt, väldigt generös, alltid glad, alltid liksom, ja, otroligt fin människa.
Mm. Och hur, och då, du menar att hon då hade ont om pengar när du växte upp, men ändå alltid bjöd. Var det liksom det som gjorde att ditt jämställdhetsengagemang triggades, eller?
Ja, dels det, men eller den här historien om liksom hur hon som ung mamma och förälder och att det liksom... Ja, nej, men hon hade ju inga möjligheter att få hjälp av någon egentligen. Mm. Utan fick klara sig själv med de förutsättningarna att hon fixade det. Det säger, alltså, jag tänker att samhället måste ju ändå, alltså det välfärdssamhälle vi har, måste ju vara liksom extra starkt för de som är som svagast.
Mm.
Det är ju liksom där som samhället måste träda in någonstans, tänker jag. Och det...
Är det så idag då?
Ja, men det är väl bättre än vad det var då. Alltså utvecklingen går ju framåt. Men det är klart att när man ser på historier som Lilla Hjärtat till exempel. Liksom där vi har en ganska stark och stor, väl utbyggd socialtjänst och lagar och allt möjligt som ska skydda barn. Men som ändå inte klarar av att göra det. Då kan man ju inte säga att man är nöjd i alla fall, tänker jag. Utan det finns fortfarande saker att göra, absolut. Men vi har ju trots allt... mycket bättre förutsättningar idag och möjligheter, bara en sån sak som försörjningsstöd, bostadsbidrag, förskola och sådana saker som inte fanns utbyggt på den tiden. För då fick man ju välja mellan att jobba och vara hemma med barnen. Liksom. Mm. Det ska man ju inte heller behöva göra. Så det var väl dels det, men sen om man säger mitt jämställdhetsengagemang, det handlar ju mycket om mina egna erfarenheter också av att vara liksom, att växa upp som tjej och att man blir liksom olika behandlad helt enkelt jämfört med killarna. Och ja, men att han gör så där mot dig, det är ju för att han tycker om dig, apropå kärlek börjar alltid med bråk, som är ju en myt som gör att man liksom får lära sig genom livet som tjej att man ska stå ut med en massa skit ifrån killar.
Och att killar ska vara elaka för att få tjejerna att visa. Men det är så man visar kärlek.
Exakt.
På något sätt.
Ja. Ja, jag menar det. Alltså det är ju såna sjuka saker som vi bara måste få slut på, tänker jag.
Mm.
Men det där, det har ju också liksom, ja, verkligen triggat mitt engagemang på den sidan. Så ska det liksom inte behöva vara för mina andras döttrar eller för den delen söner. De ska väl inte heller behöva växa upp i en sån miljö där man ska uppträda som en skitstövel och behandla andra illa.
Ja. Men jag tänker ändå att det kräver, alltså det är ju, när man är så pass ung att liksom man redan har börjat reflektera över de sakerna. Jag vet inte hur vanligt det är. Jag hade i alla fall inte gjort det eller var inte medveten om de sakerna när jag var runt 20 liksom. Vad tror du att det kommer från att du började fundera över det?
Jo, men då hade jag nog tänkt på det ganska mycket.
Mm.
Att, för det märkte, och det handlade nog om att jag faktiskt någonstans började intressera mig för feminism. Och jag läste...
Fittstim. Nej, jag ska...
Jo, den har jag också läst såklart. Men vilken bok kan det ha varit? Typ när jag var 18 eller något sånt där. Någon... undrar om det var under det rosa täcket eller någonting, just som satte liksom fingret på det här med att, ja men det här är ju liksom, det här är inte mitt, det är inte mitt fel. Nej. Alltså det gick upp för mig att det är inte mitt, det är inte för jag, att jag agerar på ett visst sätt, det är inte det som är avgörande för hur jag blir illa behandlad egentligen, utan det har faktiskt mycket att göra med de strukturer som finns i samhället och som liksom pekade på de här olika områdena.
Mm.
Och sen att såklart att i vänskapskretsen så finns det ju alltid någon som blir utsatt för tyvärr grova sexuella övergrepp. Alltså det är ju också någonting som är helt fruktansvärt.
Mm.
Nästan alla känner någon sån, även jag. Och då undrar, alltså, och då tänkte man ju inte, eller jag tänkte, jag var inte heller så väldigt reflekterande över det just då, att det var någonting som man, som faktiskt var fel. Så fel som det faktiskt är. Utan snarare att, jaha, nej men det är ju inte så bra, men vad ska vi göra åt det då? Ungefär som att det är någon naturlag som liksom, men vad fasen, om inte de där killarna betedde sig på det sättet, då skulle det ju inte behöva vara så.
Det är ändå ett ganska stort kliv att gå ifrån. För jag tror ju, jag kan inte uttala mig om det, men när jag var i 20-årsåldern så var det inte så att jag såg det som ett strukturellt problem. Utan mer som att så här, det är så det är. Förstår du vad jag menar?
Jo, men precis. Jag tänker det också.
Och det är det jag tänker att man måste öka vetskapen om. Alltså i yngre ålder, både bland män och kvinnor.
Mm.
Att så här, nej, att någon tar dig på brösten. Eller att du är rädd när du går hem. Eller vad det nu kan vara. Allt det här som liksom, mäns våld mot kvinnor orsakar.
Ja.
Att man måste få en medvetenhet om att det är ett strukturellt problem. Och inte... bara något som är som det är. Eller förstår du, det har ju liksom blivit en del av våra liv, att det är så.
Exakt. Nej men precis, och det faktiskt är någonting som måste förändras.
Ja. Hur kommer vi åt det liksom?
Ja, det är så, lagstiftning är ju viktig i grunden. Mm. Just för att den är ju normerande, som man säger så fint på politikerspråk. Nej men alltså apropå att genom lagstiftning så talar man ändå om liksom att det här är ändå olagligt.
Mm.
Att köpa sex, det är faktiskt olagligt. Det är ett brott.
Mm.
Du begår ett grovt brott när du köper sex.
Mm.
Och... då måste ju samhället se på det. Alltså jag tänker att tack vare att vi har den lagstiftningen så är det ju lättare att också flytta fokuset till dem, till där problemet är. Alltså mäns beteende, de här männens beteende ska jag säga, som köper de här övergreppen. För det är ju vad man gör egentligen, att utnyttja människor i svaga, oerhört utsatta och svaga situationer på ett fruktansvärt sätt. Och att det i grunden handlar om makt egentligen. Alltså man inte hade möjligheten att göra det. Hade de här männen varit kvinnor så hade de ju inte haft den möjligheten. Och det kanske tål att reflekteras lite över. Det betyder ju att det här samhället inte är rättvist.
Men samhället värderar ju kvinnor mycket lägre.
Mm. Jo, men det här blir ju ett tecken på det. Så det, jag tänker att tack vare lagstiftningen så har vi ändå sagt att det här som ni håller på med, det är liksom inte okej. Okay. Och att det inte är den enskilda kvinnan som säljer sex som egentligen är problemet.
Mm.
Vilket ju den tidigare lagstiftningen egentligen, alltså när det är olagligt att prostituera sig. Vi vänder ju på det här i Sverige. Och nu är det ju faktiskt flera länder som tar efter och tittar på det. För att vända på det här. För det är ett maktförhållande som är ojämlikt som vi måste ändra på. Så det är... lagstiftning är superviktigt. Men attityder tar ju otroligt lång tid att förändra. Mm. Kan man ju... konstatera. Och det måste vi också göra. Och där är det ju liksom utbildning, samtal, dialog om allt möjligt egentligen. Som är så otroligt viktigt också. För att komma framåt i den, tänker jag.
Mm.
Och bekräfta de beteenden som är schyssta. Alltså, apropå hur svårt det är att vara snäll egentligen här i världen. Det är ju jättelätt att vara snäll. Jag brukar tänka på farmor igen. Att vara lite snäll och trevlig och försöka göra rätt. Det är faktiskt inte svårt.
Men och generös, tänker jag.
Ja.
Generositet precis. Kommer man ju väldigt, väldigt långt på. Man har oftast igen det i slutändan.
Ja. Så varför ska man hålla på med skitstövlerier liksom?
Nej.
Nej, jag vet inte.
Nej, tyvärr har det ju gynnat människor i alla tider. Så att jag gissar att det är därför det fortsätter. Men,
ja.
Men om vi då liksom ska ta tillbaka bandet lite nu. För nu har vi ju pratat om så här, ja, ditt samhällsengagemang och ditt driv för jämställdhet och sådär. Men hur såg din karriär ut efter att du var med i, säger man, SUF?
Ja, precis. CUF. Det som hände då också var ju, för det här var ju slutet på 90-talet. För det var ju då också kvinnofridslagstiftningen kom till. Och som innehöll bland annat den här sexköpslagen då, och en del andra saker som var väldigt viktiga. Så det var en aktiv debatt i Centerpartiet ska jag säga. Och Centerkvinnorna spelade en stor roll för att Centerpartiet stödde den lagen i riksdagen också. Det har ju Centerkvinnorna gjort genom historien på olika sätt.
Mm.
Se till att vi har flyttat fram positionerna. Så det var en stor diskussion. Ja, då gick jag ju fortfarande i skolan. Och sen efter det, när jag hade blivit medlem. Ja, men de flesta som är politiker är ju det på sin fritid. Och så gör man någonting annat.
Mm.
Jag fick mitt första barn och så var jag föräldraledig. Och ja, då har man ju tid att engagera sig i saker. Så då engagerar jag mig lite mer i det och lite andra föreningar och sådana här saker. Och sen fick jag ett erbjudande om att börja jobba för Centerpartiet i Dalarna. Och när jag hade barn så tackade jag inte nej till en fast anställning på heltid. Det var, och dessutom inom ett område som jag verkligen tyckte var jätteroligt.
Mm.
Och, så att sen,
vad var det för område?
Nej, men inom politik. Mm. Jag fick erbjudande som jobb som ombudsman då, som det heter. Och då är det ju liksom allt som man håller på med i Dalarna. Så jag organiserade verksamhet och skrev debattartiklar och gjorde skolbesök. Och jag gjorde allt möjligt som har med olika sorters partiarbete att göra, kan man säga. Organisera andra. Så att det var jätteroligt. Och sen har det liksom hängt på sen dess. Det var ju ett jobb. Och sen så fick jag även en tjänst som politisk sekreterare när det inrättades i landstinget, som det hette då. Och det kombinerade jag sen under en tid med att jag blev invald i kommunstyrelsen i Gagnefs kommun. Mm. Och var vice ordförande där från 2006 till 2010. Och sen från 2011 så... För då hade kommunalrådet i Gagnef sagt att han tänkte sluta. Och jag var förste vice. Och då fick jag toppa listan. Fick förtroendet att toppa kommunlistan. Och blev vald till kommunalråd. Och mest kryssad i kommunen i det valet. Fantastiskt roligt. Men slitsamt. Men att vara kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Det är verkligen helt otroligt. Då kan man prata om att man har möjlighet att påverka i stort och i smått.
Mm.
Det är väldigt, väldigt kul. Det kan jag rekommendera alla att testa på. Även om, ja, då pratar vi om inte om 40 timmars arbetsvecka. Det liknar mer den egna företagaren som jobbar dygnet runt, kan man säga.
Ja, jag kan tänka mig det.
Jättekul. Sen efter det så gick det inte så bra i valet därefter. Så då blev jag oppositionsråd istället. Och blev vice ordförande i Region Dalarna, som då var ett kommunförbund. Sen i valet 2018 så toppade jag listan till den blivande regionen då, som bildades. Alltså gamla landstinget gick ihop med kommunförbundet. Och sen valet 2018 så är jag regionråd då i Region Dalarna, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden. Mm. Och för första gången någonsin så har Region Dalarna en annan majoritet än en som är socialdemokratiskt styrd. Så att vi har ett alliansstyre, kan man säga, i grunden. Vi är sex partier. Miljöpartiet är med. Vi har ett stort och brett och härligt fint samarbete. Så det är ju verkligen fantastiskt att få vara med och påverka det. För det finns otroligt mycket saker inom hälso- och sjukvården som också, och inom det som regionen överhuvudtaget håller på med, som också har kopplingar till jämställdhetsfrågor. Så att jag känner verkligen att det är ett bra sätt att kunna påverka också.
Och hur har det varit att... Du som ändå är reflekterande och på något sätt har koll på strukturen och sådär. Hur har det varit för dig att vara kvinna i den här världen? Har du reflekterat något över det?
Ja, mycket kan man säga. Nu som sagt, jag provade ju från början eventuellt att gå med i ett annat parti. Men jag har ju faktiskt inte varit med i något annat parti. Nej. Så jag kan inte liksom egentligen jämföra mig så mycket. Utan jag kan bara jämföra med hur jag har uppfattat att jag har blivit bemött inom Centerpartiet. Och jag tycker ändå att jag har blivit väldigt bra bemött. Alltså jag upplever inte att jag har blivit liksom diskriminerad på grund av mitt kön. Sen har jag ju också ofta varit ganska ung ända fram till några år sedan när jag blev medelålders.
När blir man medelålders?
Ja, men eller hur? Måste man väl ändå bli någon gång vid 30, tänker jag. Då måste man träda in i medelåldern. Innan dess så hade jag ju typ räknats lite som ungdomspolitiker, och då får man ju vara lite frispråkigare, tänker jag. Mm. Nej då. Jag har alltid varit väldigt fri på att uttrycka mig och liksom delta och såna här saker. Så inom det området så har jag nog liksom inte känt mig liksom motarbetad, diskriminerad på grund av mitt kön. Men det har jag gjort i andra sammanhang, och kanske också inom de här strukturerna. Alltså att vara ledare, den främsta ledaren, ordförande i kommunstyrelsen, och hur andra ser på en då. Jag var ju men typ yngst i kommunstyrelsen och kvinna. Och där fanns det ju en del som nog tyckte att det var konstigt. Eller att jag borde ta som hand. Eller någon borde tala om hur saker och ting egentligen var. Eller sådär.
Hur märkte du det liksom?
Ja, men jag tänker liksom sådana här saker som att vissa kunde uttrycka sig på ett sätt och ifrågasätta saker som man aldrig skulle ha gjort, tänker jag, med den tidigare kommunstyrelseordföranden som var en äldre man. Han var ju också ganska uppmärksam på sådana här saker. Nu slutade han när jag blev ordförande då, men apropå att vi hade ganska mycket diskussioner om sådana saker också, liksom att det här ska. Han var väldigt peppande och liksom så här, men det här fixar ju du, Sofia, det ser du väl, det är inga problem liksom, om jag tvivlade. Så då stöttade han liksom. Men det här kommer du att klara, det är inga bekymmer, det är ju du som har mest koll på de här grejerna och så vidare. Men som sagt, när han sen försvann och jag blev ordförande, så fanns det ju andra kvar i rummet som inte kanske hade samma inställning, förutom att de är också ofta politiska motståndare som är ute efter att såga ner en för den sakens skull, så var det liksom emellanåt ett ifrågasättande som kändes som att men det här hörde vi aldrig talas om under förra mandatperioden liksom. Varför skulle det vara relevant att bete sig så mot mig och inte mot han som var tidigare? Alltså,
kan du ge något exempel på vad det kan vara? Eller vad det hade kunnat vara för typ av?
Men det är liksom såna här saker som kommer, som man upplever liksom är, man insinuerar olika saker och nej, men det är mycket svårt att ta på egentligen. Men liksom hela, man får såna här små nålstick hela tiden på något vis. Men det där, varför då liksom? Kan vi inte hålla oss till saken och inte liksom prata om hur vi beter oss mot varann, eller hur jag borde agera mot kommunchefen eller såna här saker? Varför? Det har väl inget med den här saken att göra? Nej, lite
oftast
så.
Oftast är ju det där en känsla som man lämnar ett möte och har en dålig magkänsla liksom på något sätt.
Ja.
Och kan inte sätta fingret på vad det är som händer i rummet. Det tror jag att det är ganska många som kan känna igen sig.
Ja men precis. Och jag vet inte, men jag är också ganska, precis som du säger, det är svårt att veta vad det egentligen var. Det bara blev så jättekonstigt. Och varför sa de sådär?
Men hur har du hanterat det då?
Nej, men jag tänker som sagt, min grundinställning är att om jag är snäll mot andra så får jag gott tillbaka. Och att liksom att jag alltid ska ha ändå en schysst inställning till människor. Även om de är mina politiska motståndare, så är det inte den som person som jag ska såga ner. Utan då ska jag ju liksom argumentera ner dens argument. Liksom det är sakfrågan man får fokusera på, inte personen. Och det är väl liksom det som har försökt att vara i mitt fokus. Att då försöker de att sticka hål på, eller liksom kommentera mig, hur jag betedde mig eller mina kläder. Alltså jag låter det bara, antingen, oftast tror jag bara låter det passera, för att jag orkar knappt lyssna på det ens en gång, eller jag uppfattar inte det, för jag är så fokuserad på själva sakfrågan. Så det där är ju sånt som kommer efteråt. Apropå liksom, men vad hade det med saken att göra att jag hade den kavajen på mig? Eller men liksom, varför skulle han bry sig om det liksom? Ja.
Vad spelar det för roll?
Ja, ingenting. Utan det har jag förstått i efterhand. Eller då tänker man ju så här, men det var ju bara ett sätt för honom att försöka att få mig osäker. För att liksom flytta fokus. Och då tänker jag att då handlar ju det förmodligen om att han hade inga bra argument.
Nej.
Han hade inget att komma med och det var bara ett sätt att försöka få folk att tänka på något annat. Mm. Ja. Vad fint då.
Och få dig lite ur balans, tänker jag.
Ja, antagligen.
Ofta tänker vi att det är det som kvinnor tar åt sig mest av.
Mm.
Kommentarer om utseende.
Ja.
För att vi oftast liksom reduceras till våra utseenden också, tänker jag.
Mm. Ja, men precis. Så att, ja, det har... Nej, men en del saker går ju liksom in i hjärtat på något vis och gör riktigt ont. Och andra saker bara försvinner och man lyssnar inte in det ens en gång. För att det... Nej, men det där hörde ju inte till saken. Men som kan irritera under lång tid liksom.
Mm.
Mm. Det har jag väl upptäckt med åren, att jag blivit lite mer långsint. Så.
Du, är du mer långsint nu alltså?
Ja, det tror
att,
jag.
Att du håller fast med, kommer det med åldern eller kommer det med kunskap? Jag vet inte.
Det kanske är en kombination.
Ja. På vilket också. Sätt är det långsint? Alltså, vad håller du fast vid?
Nej, men det jag tänker, eller liksom apropå att ja, men, jag kan ju bli lite förbannad på mig själv att jag inte reagerar i stunden. Det hade ju varit bättre att säga ifrån direkt. Men jag behöver liksom reflektera och tänka och så går jag och funderar på det efteråt istället. Alltså min äldsta dotter önskar att jag hade lika mycket skinn på näsan som hon har. Hon reagerar ju tänder direkt. Ingen sätter sig på henne någonsin liksom.
Nej.
Det önskar jag verkligen att jag hade lite mer av. Men det har jag inte. Så att då får jag liksom hantera det på något annat sätt. Så tänker jag att okej, men bra, nu vet jag vad jag har den där personen. Då stoppar jag den i det där facket. Så behöver jag inte lyssna på den längre fram. Alltså lite mera så får jag bestämma mig helt enkelt att jag... hanterar den sortens människor.
Ja, vad man lägger energi på. Men det där går ju att träna upp.
Ja.
Alltså att bli så.
Jag ska kickas. Gå i bootcamp hos min dotter.
Ja, men det är också en fråga om både medvetenhet men också mod, tänker jag. Och det är ju något vi kan träna upp. Om någon gör något och man tänker så här, ja, men den här personen gjorde fel mot mig, då kan man ju alltid gå tillbaka och hantera det.
Mm.
Och så hela tiden träna upp så här, för det tror jag också är superviktigt, att man faktiskt säger någonting.
Ja,
även
precis.
Om det inte är i stunden, för det är ju inte alltid lätt.
Mm.
Men att man liksom går tillbaka så att den här personen blir medveten.
Ja.
För ofta så är man ju inte det. Jag tror inte att folk går runt och är dumma och liksom assholes med mening på något sätt.
Nej.
Utan att vi gör det som har gynnat oss i alla tider på något sätt.
Ja, men precis. Det ligger en hel del i det, tror jag faktiskt också. Att man får väl kanske hjälpa den personen på traven att kanske få reda på saker. Jag skulle ju uppskatta att få liksom den sortens kritik. Så här. Men så tänker jag själv.
Mm.
Så att, det är klart att, nej, men apropå att det kan man ju lära sig att man i så fall går tillbaka nästa gång och säger så här, men när du sa så där, vad menade du egentligen?
Mm.
Så att, nej, det ligger mycket i det.
Ja, jag tror att det är viktigt för ens egen skull också.
Mm.
Alltså för ens egen skull och för andras skull. Att man pratar om de här sakerna och liksom lyfter upp det på bordet så att man vet om det nästa gång.
Mm.
Aha. Ja, men Sofia upplevde det så här, då kanske inte jag ska göra så nästa gång.
Nej, precis.
Någonstans där så har man ju möjligheten att påverka,
ja,
tänker jag.
Exakt. Ja. Nej, det är helt rätt. Mm. Så det tror jag också är, det är viktigt att göra det faktiskt och gå till botten med det och prata om det.
Mm. Superviktigt.
Mm.
Men när var det du blev förbundsordförande för Centerkvinnorna nu då? För det var
2016.
Ja.
Mm.
Så du har liksom gjort saker lite separat? Eller både vid sidan?
Nej, men det här har ju liksom... Det här, jag satt ju i CUFs förbundsstyrelse i början på 2000-talet. Och var ju med och gjorde en del projekt tillsammans med Centerkvinnorna då. Som Ungdomsförbundet och Centerkvinnorna gjorde.
Mm.
Vi lyfte lite frågor tillsammans också som hade med till exempel föräldraförsäkring att göra. Och sådana saker då. Som, ja. Så att det var... På det viset så kunde jag ju liksom få kombinera mitt jämställdhetsengagemang också politiskt och få vara med och göra lite politikutveckling på det området också, vilket var väldigt bra.
Mm.
Sen så hade jag liksom inte det som mitt huvudsakliga engagemang i, sen var jag kommunalråd och såna här saker och då hade jag inte riktigt tid för det. Men det fick jag sen.
Mm.
Så att det var ju jätteroligt att få frågan. Väldigt överraskad var jag faktiskt.
Mm.
Men jätteglad, och det är ju ett fantastiskt förtroendeuppdrag och vilken jäkla rolig rörelse det här är liksom.
Vad gör Centerkvinnorna?
Ja, Centerkvinnorna är ju Centerpartiets kvinnoförbund. Startade på 30-talet. Så det var ju efter hela den här rösträttskampen och den biten då. Man kan väl säga att bondeförbundarnas kvinnor, eller bondeförbundarna själva, hade väl knappt rösträtt heller om man inte ägde tillräckligt med mark fram till 1900, ja, allmänna rösträtten infördes då. Men kvinnorna var väl dessutom helt upptagna med att arbeta i liksom familjejordbruket bland annat då. Så att man hade väl inte riktigt det fokuset helt enkelt. Men på 30-talet så var det faktiskt en kvinna som hette Märta Leijon som fick liksom fart på den här rörelsen och tyckte att kvinnorna måste engagera sig och samla sig inom den här rörelsen. Just för att hon tyckte att prästyrket också måste faktiskt öppnas upp för kvinnor. För det var stängt för kvinnor. Det var ju många yrken som var det. Och det här var väl ett av dem som kom lite senare kan man säga. Och hon förde en väldigt bra och stringent argumentation kring detta. Och fick, ja, hon fick med sig, såg till att centerkvinnorna bildades. Och det tänker jag är också en väldigt bra förklaring till varför centerkvinnorna, det finns väldigt många centerkvinnor idag som också är de som är engagerade inom Svenska kyrkan.
Mm.
Och Svenska kyrkan som är liksom den här folkkyrkan som vi har val till. Som man kan, idag kan tycka är lite märkligt. Vi är ett mångkulturellt, mångreligiöst samhälle. Vi förespråkar ju inte, vi är ett liberalt parti med liksom i grunden liberala värderingar. Man får ju ha vilken religion man vill. Men man får ju faktiskt också vara engagerad i Svenska kyrkan. Och så länge som den fungerar som den är, då är det väl jättebra att vi också använder demokratin. För de hade ju inte varit där. Kvinnorna hade ju inte fått blivit präster om det inte hade varit, om prästerna själva hade bestämt så hade det inte blivit så. Så nej, kan man ju säga.
Då hade man inte fått vara präst som kvinna.
Nej, det finns en hel del sådana exempel.
Mm.
Och Svenska kyrkan har också faktiskt jobbat under många år på ett väldigt bra sätt med jämställdhetsfrågor. Så att de har ju kommit otroligt långt tack vare, tänker jag också. Alltså det finns väldigt starka band mellan centerkvinnorna och Svenska kyrkan. Så även inför valet i höst här så är det ju jättemånga i centerkvinnorna som är engagerade just för att man ställer upp till de här valen. Och det är ju de som ofta är de som fixar med fika och grejer och sånt där. Nu har man ju inte kunnat haft så mycket aktiviteter i kyrkan, men så småningom öppnas väl det upp igen nu då. Men det var väl det som liksom var startskottet. Så att det var verkligen en så här rättighetskamp för att kvinnor skulle få inte vara diskriminerade helt enkelt.
Varför behövs kvinnoförbund?
Oj, ja, därför att vi har inte ett jämställt samhälle. Alltså vi har fortfarande strukturella problem där kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön. Och så länge det är så kommer det att behövas, tänker jag. Därför att alla de här framstegen som faktiskt ändå har gjorts under 1900-talet. Allt ifrån rösträtten, rätten till abort, att man inte får våldta sin fru. Utan man har faktiskt rätt att leva i fred i sitt äktenskap. Har möjlighet att skilja sig. De har ju kommit till, inte tack vare vissa partier. Utan tack vare att en stark kvinnorörelse har samlat sig. Däribland centerkvinnorna och flera andra politiska, men också icke politiskt anknutna kvinnorörelser. Och det är ju de som har fått till, vi har fått till det här gemensamt. Och det tror jag är fortfarande, alltså det, fortfarande finns det ju saker vi behöver göra för att förändra samhället. Både när det gäller lagstiftning men också attityder. Och, ja, men vi pratar om kvinnojoursrörelsen till exempel som den största, egentligen viktigaste infrastrukturen vi har idag. Oavsett vad man tycker om det är för att faktiskt kunna ta hand om kvinnor som behöver skydd. Där ju samhället inte är så starkt som det borde vara än. Så, så länge det är på det sättet så behöver vi ha de här kvinnoförbunden. Det är jag helt övertygad om. För annars så, partierna själva klarar inte av att driva jämställdhetsfrågor.
Men det är också så tragiskt tycker jag att det ska behövas.
Ja.
En kvinnorörelse. Alltså, jag är också lite trött på att det bara är kvinnor som ska slåss för de här sakerna. Vi behöver ju männen för att kunna göra den här förändringen. Jag tänker så här med rösträtt. Ja, det är kvinnor som har slagits för det. Men så här, hade vi fått rösträtt om inte männen hade gett ifrån sig makten? Förstår du vad jag menar? Alltså att de måste ju med från början. För att då kommer ju resan gå fortare. Då behöver inte vi som kvinnor slåss hur länge som helst för rösträtt. Om vi har med oss makten från början. Alltså då, vi måste ju förflytta den. Förstår du vad jag menar?
Alltså exakt. Och jag håller fullständigt med dig. För det är egentligen inte antingen eller. Det kan ju inte vara så att det heller handlar om att det måste finnas ett kvinnoförbund för att det ska bli jämställt. Det har faktiskt egentligen alla ett ansvar för. Jag tänker, så för, om vi pratar om mitt parti och Centerpartiet så brukar vi ju också, alltså, så är det verkligen så att vi säger att ja, men vi hjälper till. Vi kan ge er tips och sådär, men det kan aldrig vara så att det bara är centerkvinnor som ska driva jämställdhetsfrågor. Det måste partiet klara av att göra själv också. Men vi är de som kan hjälpa till med expertkompetens på området och vi kan komma med förslag och sådana saker. Så att det är, för det är precis som du säger, kvinnor själva kommer inte att klara av att driva igenom det, utan man måste få med sig fler.
Mm.
Men det är otroligt viktigt att det finns de som driver på det, för annars det går ju snigelfart på många områden tyvärr. Alltså föräldraförsäkringen är väl en sån... Ett sånt område där vi ändå i grunden har liksom en lagstiftning och en icke-diskriminering, att man inte ska bli diskriminerad på arbetsmarknaden, men trots det så hamnar kvinnor efter på grund av att kvinnor är, och man räknar med att de är hemma längre med barnen och också straffas för det i löneutveckling och i ekonomi och har en lägre livsinkomst. Så att nej, det går inte. Och i Centerkvinnorna får alla vara med. Vi diskriminerar ingen, även män är välkomna självklart. Mm. Så att vi gör liksom ingen skillnad på det, utan vi driver verkligen jämställdhetsfrågor. Men det handlar ju både om politikområden, sakpolitik och representation.
Mm. Och vad är skillnaden på det?
Representation är ju att vi också, alltså en del i jämställdheten är ju att kvinnor och män, alltså på lika villkor också ska kunna bli valda till förtroendeuppdrag och inneha förtroendeuppdrag och behandlas som jämlikar. Så att det är ju liksom, där har ju, vi har ju tagit på oss den uppgiften också kan man väl säga lite själv, att vi kan ju erbjuda den här trygga famnen för kvinnor som inte känner sig hemma i de vanliga partistrukturerna. Vi kan vara det här kittet och systerskapet som stöttar och pushar och liksom. För det är uppenbarligen så behövs det fortfarande. Det är otroligt viktigt för många fortfarande att kunna få prata om frågor som är viktiga och som kvinnors upplevelse, som vi pratar om det här med MeToo eller vad som helst, så är det ju helt uppenbart så att i det här samhället så lever kvinnor på något vis på vissa premisser och behöver och får liksom inte utrymme att prata om det i något annat sammanhang. Och då kan vi erbjuda det och också bekräfta att det inte är något som egentligen är ditt eget bekymmer, utan det faktiskt är något som är ett samhällsproblem som vi kan förändra.
Och nu sa du det ordet, det bygger en del på systerskap, och det är ju också en fråga från min sponsor Excitec som är till dig, hurvida du tycker att systerskapet är starkt eller inte.
Det är en jättebra fråga. Jag tycker systerskapet är ganska så starkt, men det kan absolut bli bättre.
Mm. Det här är ju en väldigt laddad fråga.
Mycket har jag också förstått.
I mina sociala medier, och den kommer upp här ibland, och många vill att jag ska prata om det också.
Mm.
Liksom hur kvinnor är mot varandra på något sätt. För vissa upplever ju att kvinnor är deras liksom bästa stöttepelare, och andra upplever att kvinnor är de som är absolut hårdast mot varandra.
Ja.
Vad är dina tankar om det?
Ja, men i grunden är vi någonstans alla individer.
Ja.
Men just det här att förväntningarna på kvinnor är, apropå myter som vi får höra och lära oss sen vi är små, att tjejer aldrig kan leka fler, alltså två och två går bra, men tre det går inte. Och framförallt tjejer i grupp kan inte umgås, det blir bara trassel. Eller det kan inte bara vara kvinnor på en arbetsplats, det blir bara problem och konflikter. Alltså det där är ju myter mycket. Mm. Och som lägger sig i vårat, liksom någonstans i hjärnan och påverkar oss. Medvetet eller omedvetet.
Mm.
Det är inte alls på det sättet. Vi är alla individer. Och liksom i grunden någonstans. Och precis som att det finns skitstövlar som är män, så finns det väl skitstövlar som är kvinnor. Men det har väl liksom inte, det har inte att göra med att de är kvinnor. Det har att göra med att de har, ja, är skitstövlar, tänkte jag säga. Men alltså att man har dåliga attityder och värderingar. Alltså det, däremot, det som jag upplever också är skillnaden här, det är att det, man är, mot en man är man ju väldigt mycket mer förlåtande. För han kan ju få vara på ett, han kan ju få vara både en skitstövel, det spelar inte stor roll. Han är nog snäll för det mesta ändå, eller liksom sådär. Du vet hur killar är, alltså sådär. Men mot en kvinna så dömer man också väldigt hårt, tror jag. Och man har också svårt att omvärdera, liksom, att förlåta, eller om man ska säga inom citat, alltså att ta överseende med att man har brister. Vilket ju alla människor har. Vilket är högst mänskligt.
Mm.
Så det spelar ju också in. Men systerskapet i, alltså vi behöver verkligen, jag tror att vi har mycket att vinna på att liksom fortsätta att bygga på det och att stötta varandra. Män har varit traditionellt mycket bättre på det, men beter sig också illa mot varandra. Så att det är liksom också en del i den här mytbildningen att män alltid är schyssta. Nej, det är de ju verkligen inte. Samtidigt så är de ju som sagt väldigt mycket mer förlåtande och överseende med varandras brister och fel, och vi kvinnor är det också. Men vi döms mycket hårdare av både män och kvinnor som kvinnor.
Ja, och något som jag har sett komma upp liksom ibland, för det blir en större och större diskussion, det här med liksom maskulinitet, manlighet, toxisk maskulinitet, vad det skapar i form av liksom mäns våld mot kvinnor och så vidare. Och hur det upprätthåller strukturer. Men då har jag också hört, jag vet inte om det är en motståndsrörelse eller vad man ska kalla det, men flera personer som vill börja prata om toxisk femininitet. Jag vet inte om det är ett ord.
Nej, jag vet inte heller. Jag måste säga att jag känner dåligt till det.
Ja, nej, men, och jag började höra det så här, i lite poddar och sådär, att man började prata om det begreppet. Och det gjorde mig lite nyfiken. Så här, vad är egentligen toxisk femininitet? För att då började man lyfta frågan om så här, ja, men att det är att kvinnor snackar skit om varandra. Kvinnor tar på sig offerkofter. Kvinnor gör, ja, men du vet.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, men återigen tänker jag att det är någonstans ändå, handlar det egentligen om kön? Ja, det handlar ju om kön å ena sidan. Men det handlar ju också om så mycket andra värderingar. Alltså utifrån vad vi är för individer. Och det är väl i så fall det som är grejen, tänker jag, i det här fallet. Att koppla ihop. Men det är klart att det finns såklart olika uppfattningar om vad feminism och feminitet och vad kvinnorörelsen ska ha för roll och åstadkomma. Så det finns ju olika uppfattningar om det. Men det är ju liksom, ja, vad ska man säga? Jag tänker att det får ju ändå inte liksom, det får inte ta över för mycket. Alltså någonstans i grunden är vi ju ändå alla individer, och de här strukturerna, det är ju de vi måste komma åt när vi inte räknas som individer i verkligheten, utan att vi faktiskt döms utifrån det kön som vi råkar ha blivit fött med. Att man förtjänar mindre pengar eller blir behandlad på ett visst sätt eller inte får skydd när man blir utsatt för våld eller inte har möjlighet att skilja sig för att man har dåliga villkor för bodelning och såna här saker. Då det är ju liksom det man måste rikta in sig på, tänker jag. Mm. Så att man ändå i grunden utgår från att människor måste själva få skapa sig sitt liv och sin, liksom, utifrån sin egen frihet att välja sitt liv, helt enkelt.
Jag tänker att den här toxiska maskuliniteten som vi pratar om, och också det här då toxisk femininitet, om det nu finns, att allt det är sprunget ur liksom strukturen och patriarkatet, om vi nu ska,
ja.
Alltså att det som har skapat det, att det är det då man måste prata om. Alltså vi har ju aldrig levt i ett jämställt samhälle.
Nej. Och jag tänker att det också är ett sätt att, förmodligen tänker jag, flytta fokus från de här samhällsfrågorna som faktiskt handlar om de här strukturerna som skapar den här ojämställdheten och diskrimineringen, könsdiskrimineringen. Och istället prata om, ja, begrepp och som ytterligare skapar nya myter då kring saker, istället för att vi bara kan bryta ner dem och säga att nej, men vet ni, nu kan vi väl sluta med det här. Kan vi inte bara få vara de, ja, fria människor som själva kan få bestämma, och så jobbar vi för att det ska bli så istället.
Men hur kommer vi åt strukturen och makten på bästa sätt då, tror du?
Ja, jag tror ju att man måste göra på flera sätt. Jag tycker ju att det är ju att engagera sig politiskt. Alltså vi har ju ändå ett demokratiskt system i Sverige som bygger på det. Och där finns det absolut stora möjligheter, och det behövs alltid många. Det är ju få egentligen av de förtroendevalda som har den stora lyxen som jag, att kunna vara politiker på heltid. Liksom. De flesta har ju ett vanligt jobb, och sen är man ju förtroendevald på fritiden.
Mm.
Och jag har jättemassor med folk som gör stora insatser. Så genom de politiska systemen, och det är ju superviktigt. Men sen handlar det om, jag tänker att alla kan göra någonting i sin vardag. Vi var ju inne på det tidigare. Bara att säga ifrån kan ju vara en sån sak.
Mm.
Att ta upp på ett föräldramöte om, ja, men hur funkar det här med sex- och samlevnadsundervisningen som ju har blivit så utdömd. Hur funkar det egentligen här? Eller vad har vi för policy? Eller hur pratar vi med barnen om sociala medier? Och
genus överlag,
ja,
tänker jag.
Alltså, precis, jämställdhet, relationer, det som ungarna pratar om annars.
Ja, ja, men för genus är ju, och allt det här är en sån liten del av utbildningen idag, tycker jag.
Mm.
Alldeles för lite. Det pratade jag med Nina Rung om i ett avsnitt som släpptes för någon vecka sedan, att vi borde starta, hon och jag ska starta en gymnasieskola.
Ja.
Nej, men där man liksom pratar med ungdomar om så här, ja, men så här ser det ut med jämställdhet. Så här påverkar strukturerna män kontra kvinnor. Alltså man måste ha en medvetenhet om det. Det tar väl mig tillbaka lite till vad vi pratade om i början.
Mm.
Alltså att kommer man ut som gymnasieungdom i livet och vet så här ser det ut. Jag kommer att möta de här utmaningarna. Jag kan komma åt dem genom att göra så här. Både som man och som kvinna eller som kille och som tjej. Då skulle vi ju göra skillnad.
Ja.
För jag tror att det är svårt att förändra de här gamla rävarna som liksom lever i sina taskiga gamla värderingar och strukturer som de tjänar på att upprätthålla. Förstår du hur jag...
Ja, jo, jag tänker att det är en fin tanke. Jag hoppas verkligen att det är så, men tyvärr så... Alltså för jag tror att det gör... Poängen är ju någonstans att det vore nog fantastiskt att ha en sån gymnasieskola. Nej, men alltså att det finns... För det måste stärkas upp och det måste förbättras för någonstans. För att vi tappar ju bort ungdomarna på vägen. För jag blir ju jätteorolig apropå att man pratar om att det är en generationsfråga. Är det inte självklart att vi är jämställda? Nej.
Nej.
Alltså allvarligt. De som tycker, de som är minst, vad ska man säga, som tycker att det har gått för långt med jämställdhet, det är ju de unga männen.
Ja.
Och då har vi inte ett jämställt samhälle. Men de tycker att kvinnor har för mycket makt och inflytande. Eller vadå? Alltså, det är ju, de måste ju leva i en fantasivärld utan dess like, tänker jag. Alltså hur kan man ha såna föreställningar när man ändå måste ha gått i skolan i minst 9 år i grundskola, tänker jag. Kanske 10. Plus att du förmodligen har gått i gymnasiet också, minst 3 år. Alltså, och sen så går du en högskoleutbildning. Hur kan man vara så välutbildad och ändå så dåligt påläst om hur samhällets strukturer ser ut för kvinnor och män?
Därför att vi inte lär ungdomar det från början.
Nej,
vi pratar för lite om det i de forumen. Och jag tror ju att det är superviktigt. Nu gör jag ett ställningstagande här, men jag tänker så här, vilken nytta har jag av att veta vilken kung som dog vilket år? Alltså hur kommer det att förstå? Alltså.
Nej, det är om du skulle vara med i någon så här eller något frågesportprogram.
Ja, men det är ju det som man lär sig i skolan idag. Ja. Alltså man sitter på historielektioner och lär sig när Gustav den andra Adolf dog eller vad han nu heter. Alltså, du vet, det är så här, vad kommer det förändra?
Nej men alltså, precis.
Så att jag, där har ni politiker ett jätteansvar, tycker jag.
Jätteansvar, verkligen.
Att påverka. Jag skrev faktiskt ett meddelande till Annie om det här efter jag hade intervjuat Nina Rung. För att, jag menar, genus och liksom allt det här måste ju bli en del av det vi lär våra barn och ungdomar.
Ja, och det här med genuspedagogik, det har ju blivit så otroligt baktalat de senaste åren också. Men det är ju superviktigt, precis genusflum. Som du säger. Exakt.
Ja.
Och jag menar, och det gör mig så himla bedrövad. För det är precis det här det handlar om. Alltså att förstå och prata om de här strukturerna och få ögonen på det och faktiskt också lära sig att du kan påverka det här genom att faktiskt agera eller på annat sätt. Och det finns jättebra exempel på hur man har jobbat bra med det genom förskola och grundskola, men det sprider sig liksom inte.
Mm.
Alltså det får inte det genomslaget. Och som sagt, och sen finns det ju väldigt tydliga krafter som vill motarbeta, som vill att kvinnorna ska stå vid spisen och liksom inte blanda sig i samhällsfrågor. Helt uppenbart.
Mm.
Som ju motarbetar genom att avfärda det som genusflum när det handlar om lika rättigheter och icke-diskriminering. Det gör mig riktigt förbannad. Eller som det här med sex- och samlevnadsundervisningen, att man faktiskt ska prata om samtycke och porrkritik till exempel. Alltså att faktiskt diskutera om hur det ser ut. För om du aldrig får prata med en vettig vuxen människa om detta, men då kanske de här killarna faktiskt, som ägnar ju uppenbarligen enligt de undersökningar vi har åt att titta på ganska mycket porr ganska ofta och som då till allra största del är otroligt våldsam och sexistisk och nedvärderande mot kvinnor, att de får en helt snedvriden världsbild. Och då har inte vi vuxenvärlden tagit vårt ansvar. Om ingen normal vuxen man har sagt det här till dem, att vet du, det här du tittar på där, det där är faktiskt ett brott. Ett grovt brott och ett övergrepp. Och om du skulle göra så där, så betyder det att du skulle kunna bli dömd till fängelse.
Mm. Jag menar inte bara det, alltså, vi måste prata om vilket värde det skapar. Alltså vad skapar jämställdhet för värde för dig som individ när du går ut i livet, både som kille och som tjej, tänker jag. För att det vi ser, jag har ju väldigt mycket fokus på näringsliv liksom. Det vi ser när de här yngre generationerna kommer ut i näringslivet är ju att de formas in i strukturen. Och där måste vi ju upplysa ungdomar om vad är farligt med den här strukturen. Och vad är värdet för dig att liksom utmana och bryta den. Så att få in det här i gymnasiet. Jag vet inte hur mycket du kan påverka.
Nej men det är alltså,
jag håller med.
Absolut, nej men så är det ju. Alltså, det är ju roligt att du pratar om det här med företagande och sådana saker. För det har ju också visat sig, eller så här, under ganska lång tid så har ju tjejer haft bättre resultat i skolan.
Mm.
Och tagit mer examen, fler högskolepoäng och går ut och ja, överhuvudtaget presterar otroligt mycket bättre.
Mm.
Men det syns inte alls på arbetsmarknaden. Kvinnor startar ju företag i betydligt lägre utsträckning än män och har mycket svårare att få lån trots att utvärderingar visar att satsa på, en kvinna som är företagare, du får igen slantarna garanterat.
Mm.
Till skillnad mot på en man som startar ett företag. Alltså de här hårda fakta verkar liksom inte bita. De här attityderna är fortfarande så förhärskande på något vis.
Mm.
Alltså det är otroligt viktigt att också liksom, och särskilt tänker jag, för att stärka tjejer, vad kan man själv göra? Ja men apropå att ja, men lär dig att sätta värde på dig själv. Din kunskap räknas, det är det som du ska betalt för, det är det du ska fakturera ditt företag, det är det du ska liksom ta upp på ditt lönesamtal, du ska kunna spara, sätta av pengar, liksom du kan göra en del saker själv i grund och botten för att faktiskt påverka det här, och det borde man ju verkligen jobba med. Tänker jag också. I skolan hade det varit väldigt bra. Med lite privatekonomi på det viset. För så ser ju verkligheten ut någonstans också. Sen, på det viset kan man ju stärka tjejerna. Men sen så kan det ju inte bara vara upp till den enskilda att bidra till det. Utan det behövs även förändringar när det handlar om samhällsstrukturen.
Ja, att vi hela tiden upprätthåller den här strukturen. Och att kvinnor liksom är mindre värd och ett svagare kön. Vi ser ju att alltså 99% av kapitalet går till bolag grundade av män.
Ja.
Igår gick ju Breakit ut med ett reportage om det här med de här kvinnor, alltså de här bolagen som liksom tjänar pengar på budskap kopplat till feministiska budskap. Mm. Alltså typ raka dig inte under armarna. Och det handlar också väldigt mycket om att stärka kvinnors självkänsla.
Mm.
Genom att köpa träningskläder eller vad det nu kan vara. Och genom att vi hela tiden kapitalisera på det, så upprätthåller vi ju också strukturerna.
Mm.
Och jag tänker att det handlar ju inte om att så här, kvinnor ska bli starkare eller att kvinnor ska få bättre självkänsla. Det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om att samhället värderar kvinnor mycket lägre.
Mm. Precis.
Mm. Ja, nu gör jag ett statement här. Men jag börjar bli ledsen så här. För ofta så blir det ju att vi säger till kvinnor, ja men bli bättre på att löneförhandla eller gör hit och dit. Men det vi egentligen gör är att säga åt kvinnor att göra saker på männens villkor.
Ja.
Eller har jag fel?
Nej, så är det ju också.
Du sitter
faktiskt
och ler här.
Nej men alltså jag håller bara, du sätter precis fingret på det, för så är det ju.
Ja.
Men det jag tänker är att man kan ju göra både och, det ena behöver inte ta ut det andra. Men grundproblemet är ju precis det du säger.
Mm.
Det är ju däremot svårare att påverka för stunden. Så för de enskilda så tänker jag att det också är viktigt att lära sig från början att du har ditt värde är högt.
Mm.
Du är otroligt kompetent. Mm. Och liksom, förminska dig inte.
Nej.
Gör inte det mot dig själv. Och inte mot andra heller. Utan liksom, sätt värde på det som faktiskt står på dina betyg och utgå ifrån det. Det är faktiskt mycket värt.
Mm.
Och skaffa dig mer liksom, egna resurser. Då har du liksom ändå gjort vad du kan. Men samhället måste ju också agera genom till exempel en bättre föräldraförsäkring. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eller det här med att kunna spara och sätta av pengar. Vilket ju också är aktuellt i dagarna.
Ja, precis. Den här ISK, jag som precis har börjat investera i aktier. Och helt plötsligt då ska det inte vara bra.
Nej, då ska man sätta tak för det. Alltså, för mig blir det helt obegripligt varför man vill begränsa ett sparande som faktiskt gör det enkelt för de som kanske är lite ovana.
Mm.
Och tyvärr ofta kvinnor har ju varit det, har det visat sig. Även här reflekterar du lite över att hade de gått fram med ett sånt här förslag om det hade varit män. Alltså varför sätter man inte tak på andra sorts sparande? Nej, men just det här skulle man sätta tak på. Men bara så här, är det ett problem att folk sparar pengar?
Nej.
Spara pengar som de har skattat för. Det kan väl inte vara ett bekymmer? Det är väl jättebra om de gör det.
Mm.
Det är liksom att ta ett eget ansvar för sin ekonomi. Vilket ju är jätteviktigt.
Mm.
Ja, nej, det där förstår jag inte alls. Det är helt obegripligt dåligt förslag. Jag kan inte säga annat.
Nej, vad fan, jag har precis kommit igång med det här med aktier. Och
ja, du är
tycker att det är kul. Nej, jag är inte så duktig än, men jag tänker att jag ska bli.
Ja.
Jag börjar träna lite och så ska jag bli, tjäna massa pengar på aktier.
Mm.
Är min plan, men vi får väl se.
Det kommer att gå skitbra, tror jag. Ja,
förhoppningsvis. Men du, vi har spelat in väldigt länge nu.
Ja.
Och spånat loss här på slutet ordentligt.
Tiden flyger.
Är det något du känner nu att vi har missat som du vill?
jag kommer inte ihåg riktigt om det var, har du tagit upp dina frågor?
jag hade ju inga frågor i början, utan det är ju mest att tanke. Sen så det som jag alltid säger när jag startar inspelningen, att så vi kommer hamna där samtalet hamnar. Jag brukar ju följa med lite grann sådär. Leda men följa med.
Ja, men precis. Ja, det är väldigt viktigt att vara feminist. Ja,
precis. Var feminist. Ja. Så.
Och var snäll. Försök vara snäll.
Ja, precis. Ja, men så det blir dina avrundande ord. Att säga, var feminist och var snäll.
Ja, försök med det. Ja. Så ska du se att det går bra. Det tror jag.
Ja. Mm. Men du, tusen tack för att du har varit här.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka, och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.